Du lyssnar på Andra världskriget, del 3. Pearl Harbor till Stalingrad av Anthony Beaver. I översättning av Kjell Waltman, inläst av mig, Per Runhammar. 16. Pearl Harbor. September 1941 till april 1942. Den 6 december, just som de sovjetiska styrkorna inledde sitt motanfall runt Moskva, forcerade US Navys kryptoanalytiker ett meddelande mellan Tokyo och den japanska ambassadören i Washington. Även om det sista stycket saknades var innebörden uppenbar. Det betyder krig, sa Roosevelt till Harry Hopkins, som befann sig i ovala rummet samma kväll som han mottog signalmeddelandet. Presidenten hade precis skickat ett personligt meddelande till kejsar Hirohito och uppmanat dennes land att dra sig ur konflikten. På krigsdepartementet vidarebefordrade underrättelsetjänstens chef de uppsnappade meddelandena till brigadgeneral Leonard Gero vid krigsplaneringsavdelningen tillsammans med instruktioner om att varna baserna i Stilla havet. Men Gero bestämde sig för att inte göra någonting. Jag tror att de har fått gott om underrättelser, finns det upptecknat att han sa. Det berodde på att både US Navys och US Armys stabsplats i Stilla havet den 27 november hade fått veta att ett krig var nära förestående. Dess underrättelser hade dessutom varit grundade på uppsnappade japanska diplomatiska signalmeddelanden som forcerats av kryptoanalysavdelningen MAGIC. Märkligt, eller kanske talande nog, hade man inte fått några varningar från Kreml, trots Roosevelts önskan om att bistå Sovjetunionen. Man kan bara spekulera över Stalins motiv, men före slaget om Moskva vägrade han att låta amerikanerna få kännedom om Richard de Sorges underrättelser om att japanerna planerade att genomföra ett överraskningsanfall mot de amerikanska styrkorna i Stilla havet. Likväl är ett av andra världskrigets mest slående sammanträffanden det faktum att president Roosevelt den 6 december 1941, dagen före det japanska anfallet, fattade beslutet att ge klartecken åt forskningsprojektet att uppfinna ett kärnvapen. Under första veckan i september hade Japans militära ledare tvingat kejsar Hirohito att acceptera deras beslut att gå i krig. Hans enda protest hade bestått i att högt läsa upp en fredsdikt som hans farfar hade skrivit. Men Hirohitos ställning som överbefälhavare för krigsmakten var ytterst ambivalent. Hans motstånd mot kriget var inte moraliskt grundat utan speglade helt enkelt en skräck för att Japan skulle kunna förlora det. Extreme militaristerna, som främst utgjordes av kompaniofficerare och officerare som inte ingick i generalitetet, trodde att landet hade ett gudomligt uppdrag att skapa ett imperium med det eufemistiska namnet den storöstasiatiska sfären för gemensamt välstånd. Något som den framsynta amerikanska ambassadören i Tokyo redan 1934 hade varnat för skulle bli en Pax Japonica. I november 1941 fruktade han att militären var beredd att leda sitt land till en nationell harakiri. Den japanska satsningen på territoriell expansion hade givit upphov till motstridiga prioriteringar. Kriget i Kina samt skräcken och avskyn för Sovjetunionen i norr respektive tillfället att erövra de franska, nederländska och brittiska kolonierna i söder. I april 1941, strax före Hitlers invasion, hade utrikesministern Matsuka Yosuke fått till stånd en japansk-sovjetisk neutralitetspakt. När de tyska arméerna väl hade inlett sin snabba framryckning österut gjorde Matsuka en helomvändning och förespråkade ett anfall norrut mot Sovjetunionen. Men de högre officerarna i den kejserliga japanska armén motsatte sig den planen. De hade nederlaget mot Sjukov i augusti 1939 i färskt minne och de flesta föredrog att först avsluta kriget i Kina. Ockupationen av franska Indokina 1940 hade främst genomförts för att hejda leveransen av förnödenheter till Chiang Kai-sheks nationalistarméer, men den visade sig också vara det avgörande steget mot en offensiv söderut, vilket var den strategi som främst förespråkades av den kejserliga japanska flottan.